om de fick någon verk eller var dåliga på något vis. Han hade uttryck som knirren och knarren och senebrak. Jag vet inte egentligen vad det går ut på. Men det kunde de bota med om det nu var en person som hade blivit dålig och hade verk eller sådär vidare. Och i regel höll de nog till i en uthusbo. Och där satt den här personen som hade verken och som skulle botas. Och där kom det en annan som skulle bota han. Han hade en yxa i handen. Och där säger han som kom med yxan, jag hugga, sa han. Så sa den där som var dålig, vad huggar du för? Ja, sa han med yxan, jag huggar för knirren och knarren och senebrak. Och sen huggar med yxan i dörrtröskeln. Och det skulle hjälpa så att den här personen skulle bli kvitt sin verk och bli bra igen. Jag sa, berättade för och så förekom det här på 1800-talet i Mörrumsbygden.
Det var Axel Ingemanssons far som berättade om knirren och knarren och senebrok, om hur man botade det förr i tiden. Det här programmet i serien Opjuske handlar om folklig läkekonst, alltså om hur man bland annat med magiska riter och formler försökte råda bot på mänsklig skröplighet av olika slag. Det kommer att handla mycket om kloka gummor i det här och i nästa program. Det tycks nämligen ha funnits gott om kvinnor med kunskap om den gamla läkekonsten. En läkekonst som både hade magiska och örtmedicinska inslag. Man kanske kan se det magiska som ett sätt att påverka människans inneboende mentala läkekrafter. Och örtmedicinerna som ett mera handfast helande. Ofta då på lång erfarenhetsgrund. Människan är ju alltid utsatt för risken att råka ut för sjukdomar och skador. En havande kvinna måste alltid vara på sin vakt och hon måste skyddas av sin omgivning. Annars kunde barnet få ett så kallat lyte. Och lytet, det hade samband med det som modern hade varit utsatt för. Karin Gunnarsson i Långasjö i Småland har rötter i Tvings socken i östra Blekinges inland. Hon berättar här om en sån händelse som slutade lyckligt.
Jo, det var en liten flicka. Hon föddes i början på 1900-talet. När hon kom till världen så hade hon ett körsbär i pannan. Det var ett stort rött bär som satt på en tunn tråd, så att säga, mitt i pannan. Och det var ju ett lyte då. Och då kom de underfund med varför hon hade fått det där. Och det var så att hennes mor, hon hade suttit en skön sommarkväll under ett körsbärsträd och vilat sig, och då just då så var det en massa fåglar där som stal körsbär, och då hade hennes man, han hade sett de där fåglarna och visste inte att hon satt där, så han tog fram bössan och så sköt han och skulle skjuta de där fåglarna och skrämma dem. Och den blivande modern då som satt där, hon blev hemskt rädd, och när han sköt ju upp i luften, men hon blev hemskt rädd och trodde att skulle skada henne. Och samtidigt som han sköt så föll ett körsbär och det hamnade mitt i pannan då på den blivande modern. Och så föddes då barnet och hade ett körsbär i pannan. Och då var det frågan om hur man skulle ta bort det där. Och då åkte man med flickan till Karlskrona lasarett och ville att de skulle plocka bort det där. Men det var ju precis blodfylld det där körsbäret, det var ju så rött. Och då var ingen där inne som hade mod att ta bort den. Utan hon fick åka hem igen. Men då bestämde pappan sig för att han skulle åka till en klok gumma. Så åkte han till en klok gumma och så pratade han med henne. Och då bestämde gumman vad han skulle skaffa för några grejer. Och det var lite skatblod eller vad det nu var för fåglar som hade flugit där över. Någonting blod från ett sån fågel. Och sen var det lite jord ifrån kyrkogården. Och den skulle plockas en särskild natt eller hämtas en särskild natt. Och ja, det kanske var fler saker. Och sen skulle det smörjas på. Så gjorde man så. Då försvann körsbäret. Man smorde bort det.
Ja, det är inte läkarna på Karlskrona lasarett klarade av. Det klarade den kloka gumman i Tvings socken. Det här så kallade lytet, det hade ju den lilla flickan fått på grund av ovarsamhet från de människor som omgav modern. Men sjukdomar kunde lika gärna komma sig av att onda människor medvetet satte sjukan på den som de hyste agg till. Axel Ingemansson, stenhuggare från Buskelund i Mörrum, berättar om vad han hört berättas vid ett besök i Backaryd, norr om Ronneby.
Ja, det går väl ut på det att människor, de kunde lägga ut något som skadade andra människor. Jag kommer inte ihåg vad det namnet var heller. Men i slutet på 1930-talet, då var jag en gång uppe på ett besök hos ett äldre par. Och det var också uppe i norra backar i socken. Alldeles in till gränsen mot Småland, mot Kronobergs län. Och när vi satt där på kvällen och pratade, så frågade jag dem om, de kände ju min mor och hennes släkt. Och då frågade jag dem om de trodde på något övernaturligt och sån där vidskepelse. Där svarade mannen mig att, ja, sa han, det här, det är inget skrock, sa han, det är inget skrock. Utan då sa han att det var något helt naturligt. Du förstår, sa han, de som har bott här för oss i detta huset, de har lagt ut något ont. Och detta kommer ibland på min hustru. Och då blir hon mycket sjuk. Han hade också ett namn på vad det kallades för, men det har jag glömt vad benämningen han hade. Men så berättade han vidare, mannen, att han kunde bota sin hustru emot detta här onda som kom på henne ibland. Och så ristade han så och gick fram till ett hörn i rummet, och där stod en skänk. Och det är ju regel två lådor över den där på skänken. Han drog ut den ena lådan. Och där tog han fram en gammal rakkniv. Så sa han, du förstår att ni ska bota mig här mot detta. Därför jag har en rakkniv. Och därför jag har en sådan rakkniv som de har rakat en död person med. Och det har jag här, sa han. Och sen får jag ha något linetyg som den sjuke har burit närmast kroppen. Det kan vara en säck. Det kan vara handduken som hon har torkat sig med. Det kan vara nästduken. Och då tar jag detta linetyget, sa han. Och sen lägger jag in kniven i detta linetyg. Och sen virar jag in det i linet. Och sen tar jag detta lintyget och så rakkniven. Och tar jag tre gånger runt omkring Moa här. Mitt för länden. Tre gånger omkring där tar jag kniven. Och lintyget. Och tre gånger runt omkring midjan. Och tre gånger omkring bröstet. Och när jag gjort den proceduren, alltså den nio gånger tillsammans, så är Moa bra. Och det är endast i enstaka fall som jag behöver göra det här proceduren. Två gånger. Och jag har ändå en dotter, hon är gift i Kallinge. Och hennes man. Och de var här uppe vid en helg. För han har inte trott på någonting sådant. Men då blev Moa dåliga och där tog jag fram dessa sakerna. Och Moa blev bra med detsamma. Och nu tror han det. Ja, så berättade de.
Ja, stålet i rakkniven var en verksam bot mot det onda som de illasinnade människorna hade lagt ner i marken. I Axel Ingmansons berättelse om knir och knarr och senebråk var det ju en yxas stål som så att säga drog ur sjukdomen ur den drabbade. Nu ska ni än en gång få träffa förra riksdagsmannen Rickard Svensson från Bostorp norr om Rödeby. Han kan berätta om Möllare Kristinan, en klok gumma med ett visst födgeni, men också med ett ganska tragiskt öde.
Ja, det var också en toppa hustru. De hade ett litet topp, men det blev så var så dåligt så de kunde ju till slut knappast inte bo där. Men i byn alldeles utmed låg en gammal skvaltkvarn. Och bönderna hade tagit sig orådet för att dika ut. Rensa upp diket för de skulle odla på mössarna. Och det gjorde att kvarnen fick inget vatten utan det tog slut. Då var, ansåg de att den kvarnen och den bostaden, där var ett rum och ett kök, att det var bättre, så att Sven Pitte, hennes man, Sven Pitsen, han kallades för Sven Pitte, de rev ner stugan och flyttade ner i den gamla kvarnen istället. Han hade aldrig haft någonting med någon kvarnarbete eller möllerarbete, men genom att familjen bosatte sig i kvarnkammaren så fick han heta Möllerasven i hela sitt liv. Och hustrun fick heta Möllerkristina och barnen fick heta Möllerungarna och Möller-Alfred och Möllerkollen. Och det gick i flera generationer.
Och ingen hade varit Möllare?
Ingen hade varit... De bara bodde i kvarnkammaren. Hon blev ju änka och måste försörja sig och gick bort och arbetade hos bönderna, men hon drev lite svartkonst och hon lyckades många gånger bra. Så att det var ingen tvekan om utan att jag trodde att Möller-Kristina hade någon övermakt på något sätt. Och hon drev det och hon tog inget betalt, men istället så fick hon ju, så var det ju självklart att hon skulle ha lite gåvor för sina besvär. Så hon ville bota en oxa åt min far, fast han hade blivit bonde. Oxen hade blivit biten av en orm och var rätt illa vid och svullnade upp i huvudet och sådär. Då kom Möller-Kristina förbi och då fick hon sida och erbjöd sig att bota. Då. 3 dagar ville hon ha på sig och då under den tiden så fick ingen komma i närheten utan då skulle hon hantera oxen själv.
Mm. Så ingen fick se varken vad hon gjorde eller hur oxen
såg? Nej, de fick inte alls vara i närheten utan de skulle vara helt självständig med oxen. Och när 3 dagar har det gått så var oxen ungefär återställd. Det hade han väl varit om man rätt inte Kristina hade funnits. Men far berömde ju henne naturligtvis och tyckte det var bra och så och ville betala. Men då sa hon det att det är ingen betalning men gärna en gåva. Och sen var det, fick hon ju lite mjölk och ved och lite brödkaka och då så far sa att så dyr veterinär hade han aldrig haft.
Ja, även om Möller-Kristina och hennes barn fick det lite bättre så småningom visade det sig att det inte alls var ofarligt att få rykte om sig att vara kunnig i svartkonst. Det höll på att gå riktigt illa, både för Möller-Kristina och hennes son, just som det faktiskt såg ut att ljusna för dem.
Det som jag tyckte var nästan det hemskaste, det var att hon flyttade sedan, hennes son hjälpte henne och de köpte faktiskt en stuga i en annan by. Och då, när sonen var hemma en lördag en söndag så erbjöd han sig att gå bort till bondgården och hämta hennes mjölk. Hon skulle ha en kanna mjölk. Och då träffade han bonden och de stod och pratade. Bonden han var och jobbade vid sitt svinhus. Och sonen han sa då, det var några väldigt fina grisar du har och sådär och skröt med bonden och stod där och tittade på svinen så räckte han sig över räcket och klappade den inne grisen och tjälade honom lite. Och sen dagen efter på morgonen så kom bonden till stugan och hade en eller ett par av grannarna med sig och nästan hotade med att slå ihjäl honom.
Oj.
Och där visade sig att grisen som han klappade hade dött på natten. Och det kunde inte förklaras på något annat sätt än att denna sonen hade nära gjort honom.
Nära gjort, vad betyder det?
Ja, det var då. Det betyder att han nära gjorde honom. Så han dog på natten. Han hade alltså gått sin mors ärende och hon hade överfört sin makt med sonen och nära gjort grisen så han dog. Och de blev utsatta för sådan våldsam förföljelse så de fick sälja stugan till var pris de kunde och flytta på ett annat håll. Det berättade hennes son för mig någon gång på 1930-talet.
Var det han som hade klappat grisen, ja, som berättade det?
Alltså? Det var han som hade klappat grisen. Och han talade om hur hemskt ärliga bönderna var. Men det var en rolig kille, den här sonen. Han var ute på många äventyr och så. Men det är väl en annan sak.
Möllare Kristinan var bara en av många kloka gummor i Blekinge. Och det fanns kloka gubbar också för den delen. I tidigare program har vi hört talas om Långe Finnen, som var särskilt känd i Karlshamnstrakten. Men han var känd och fruktad även utanför länets gränser. Ända upp i trakten av Emmaboda lever i varje fall namnet kvar än idag. Den som berättade om Långe Finnen var ju förefabrikören August Dahl från Karlshamn. Och honom ska vi nu få höra ännu en gång. Nu ska det handla om Kloka Anna i Sölvesborg, som tycks ha haft förmågan att förutsäga anledningen till att de hjälpsökande kom till henne. Hon kunde fjärrskåda. I en inspelning från början av 1960-talet ska August Dahl berätta om Kloka Anna. Han börjar med att berätta om sin snusfabrik i Karlshamn och hur han kom i kontakt med denna kloka gumma genom en av arbetarna.
Det var väl ungefär kanske 30-tal arbetare i fabriken, snusfabriken. Och bland dem var en som hette August Ryberg. August Ryberg var son till en pappersmästare på Långa Sjönäs. Det var pappersbruk. August Ryberg framkastade en dag när vi var tillsammans och arbetade i fabriken en fråga, så sa han: tror fabrikören på kloka gummor? Nej, sa jag, det kan jag lugnt säga att det gör jag verkligen inte. Det gör väl inte Ryberg heller? Nej, det gör jag inte, sa han. Men nu är det så att en granne till mig som bor rätt nära, hans fru är mycket ledsen, för de har en dotter som har en obehaglig flytning ifrån det ena örat. Och de har sökt hos doktare, sa han, för denna åkomman. Men ingen har kunnat botat dottern. Nu har hon hört att det ska finnas en kvinna i Sölvesborg som heter Kloka Anna. Och hon ska kunna bota sådant så bra. Och jag tog ju inte på det jag heller, sa han. Men mannen, men nu vill hon fara till Sölvesborg med flickan. Men mannen säger att vi inte en läkare kan bota det, så kan väl inte heller en klok gumma göra det. Nu har jag fått lova henne att i all tysthet ta och resa dit och tala med denna kloka gumman. Och det är så snälla och hyggliga människorna där. Och jag vill gärna göra dem till viljes. Men jag får inte tala om det för mannen. För han vill bringa villkor att man ska göra det. Emellertid på söndag ska jag fara dit, cykla dit. Och då ska jag ha med, jag har tagit reda på man, när inte hon kommer själv, så ska man ha med några klädespersedlar som flickan har haft på sig. Och det ska man lämna till Kloka Anna, och så kan Kloka Anna säga hur man ska bota det. På måndagen så sa jag: nå, var August Ryberg, hur var det? Ja, sa han. Jag vet inte vad jag ska säga nu, sa han. Jag skrattar åt allt sammans, men jag kan inte skratta heller åt det, för det var ondigt. Hur var det då? Jo, jag tog reda på var hon bodde. Hon bodde på Möllbacken i Sölvesborg. Och då hon var känd rätt mycket där bland allmänheten. Och då frågade jag, gick jag dit. Och då kom hon och öppnade dörren, så sa hon, jaså, du kommer nu. Jag vet vad du ska fråga om en som är sjuk. Men det är inte ditt eget barn, utan det är grannens. Och jag blev precis, sa han, som jag hade slagit mig om munnen med en våt trasa. För jag kunde inte förstå hur kunde hon veta detta. Ja, nu kan du ge mig de här kläderna så ska jag ta och se efter, sa han. Och det lämnade jag ifrån mig. Och så gick hon in i rummet intill och lät mig på sitta antagligen. Han sa inte var han satt, men jag tror han satt i köket. Tror jag. Och så gick hon in i rummet intill, sa han. Och det började hon att passla med papper. Jag hörde hur hon passlade. Och sen kom hon ut, så sa hon, ja du, det var inte så farligt med flickan. Utan nu ska du få veta hur du ska göra. Ni ska ta och knacka hål på ett ägg. Och så tar ni och rör om gulan och vitan in i äggskalet mycket ordentligt. Så ni blandar det. Sen ska ni ta en liten fjäder och doppa i denna ägggulan och äggvitan. Och så ska ni pensla i örat med det. Så ska flickan bli bra. Och sen om 14 dagar så kan ni komma hit och betala mig. Och då vill jag ha 1 krona. Om det är så att flickan är botad. Men det är hon, så det kan jag säga. Men nu, för att inte ni ska tro att jag vill skoja med det, så tar jag inte ett öre nu. Men istället får ni ha besvämmer att ta hit och ge mig 1 krona. Och så gick det en vecka, och så gick det en vecka till, tror jag. Och så sa han, nu är flickan bra och nu ska jag fara dit och betala.
Ja, kloka Anna klarade problemet med den lilla flickans öron. Men det är inte nog med det. I nästa program i serien Opjyske ska August Dahl berätta mer om sina kontakter med kloka Anna.